Tack så mycket för inbjudan. Stefan, tack för de fina välkomstorden. Det var ju lite roligt att vara här igår när Sverige spelade ishockey mot Finland. Och faktum är att Sverige vann, det är faktiskt ett bönesvar. Alltså inte för att Sverige skulle vinna, utan för att du inte skulle behöva hamna i frestelsen och sitta hemma och titta på hockey när det är gudstjänst i kyrkan. Så det är för din skull som vi har bett till Gud att Sverige skulle vinna igår. Och tänk att Gud hör bön. Jag tycker det är fantastiskt att det är på det sättet. Och dessutom lite extra tilltryckning här idag, vet du, så att ni sitter här nu med mjuka och ödmjuka hjärtan allesammans. Så att vi tror att Gud ska hjälpa oss alla. Och jag kommer nog att få min ödmjukhet med allt eftersom dagen går idag. Så att förra söndagen då stod jag i Sarajevo. Jag har förmånen nu att få tjäna Herren på det sättet att jag reser runt i Europa framförallt, men också i Afrika, lite grann i Asien, och möter ledare, pastorer, möter församlingar. Försöker få igång församlingsplanteringar, synergier, och det är väldigt intressant det som händer nu. För några veckor sedan så var jag i Ukraina, och östra Europa tidigare var ett land, var ju länder dit vi skickade missionärer och smugglade biblar. Nu är det en ny tid på våran kontinent, och nu ukrainarna då som hade några missionärer på Krimhalvön som ryssarna tog ifrån dem. De kunde inte vara kvar där, men då sitter de inte och surar någonstans i Kiev och tänker vad ska vi göra med livet, utan då åker de iväg som missionärer någon annanstans. Så att nu plötsligt så märker man att på Balkan där jag var, liksom, dit skickar nu Ukraina missionärer och dit skickar Vitryssland missionärer som inte ens själva knappt får förkunna evangelium fritt i sitt eget land. Det är alltså en ny tid där det inte bara handlar om att någon sänder och någon tar emot, utan det är en tid av samarbete på våran kontinent för att namnet Jesus ska förkunnas och bli känt för alla människor. Och förra söndagen stod jag i Sarajevo och predikade i en kyrka. Utöver vad jag reste så märkte jag på Balkan att där är det fortfarande så att det är svårt för serber, kroater, bosniaker. Det är svårt liksom att riktigt komma överens, utan någonstans allt trauma som fanns på 90-talet, det är som det fortfarande ropar och det finns liksom under ytan där hela tiden. Enda stället där jag hittar att man är tillsammans, det är Guds församling. Det är liksom i namnet Jesus när man hittar honom. Och därför är jag övertygad om att evangelium är inte idag bara en räddning för din och min synd, utan det är också en räddning för våra nationer. En folkväckelse i Europa skulle reda ut många av de problem och bekymmer vi har utav etniska motsättningar, utav en mängd sådana grejer. Nu försöker jag en gång till. Förra söndagen var jag i Sarajevo. Nu är ju detta inget missionsmöte, men jag skulle kunna hålla på hela predikan och prata och berätta om detta. Innan jag ska predika så är det en man som reser tillsammans med mig som ger sitt vittnesbörd. Han är drygt 70 år nu. Och han börjar sitt vittnesbörd med att säga: jag är den mest privilegierade människan på jorden, börjar han. Och jag känner honom ganska väl. Jag vet att han har aldrig haft någon hög lön i sitt liv. Han har varit missionär. Han började som missionär i ett av de mest avlägsna områden man kan vara i södra Etiopien, på gränsen till Sudan. Han har bott ett antal år i tält i Somalia i flyktingläger för att hjälpa människor som har det svårt. Han reste till Bosnien när kriget liksom precis hade slutat i mitten på 90-talet. Levde enkelt och arbetade för att bygga upp någonting. Han har aldrig haft förmodligen 5 veckor semester i rad. Han har förmodligen aldrig varit ledig både jul och nyår och samma år. Han har aldrig haft några OB-tillägg. Han har aldrig haft några stora ersättningar. Och så står han, vet du, drygt 70 år och säger: jag är den mest privilegierade människan på jorden. Ja, men vad betyder det? Jo, det betyder att meningsfullhet i livet, det är inte det som vi många gånger tror att det är. Och därför tänker jag att jag ska utmana dig till att du ska söka att göra Guds vilja med ditt liv och koppla ihop med det du är, med det han gör. För att göra Guds vilja, det handlar inte om att bli missionär i södra Etiopien eller Somalia, utan att göra Guds vilja, Det funkar för en mekaniker i Vasa eller en förskollärare i Jakobstad eller vem du än är, eller om du är bäst i fotboll i hela klassen eller om du spelar bas som, ja, som någonting. Jag har glömt bort basisternas namn, eller oavsett vad det är. Så att koppla ihop sitt liv med det som är Guds vilja, det är det enda som ger livet riktig meningsfullhet. Och veta att jag lever mitt liv här och jag gör detta, men det är inte bara det, utan Gud, mitt liv, det har med dig att göra och din tanke med att jag är på den här jorden. Så vi läser tillsammans från Johannes evangeliet. Det fjärde kapitlet är ett fantastiskt kapitel, och där kommer Jesus i Samarien, och du som har läst din bibel mycket, du vet att det är ett fantastiskt möte med en kvinna där som behöver ha nytt liv. Jag återkommer till den kvinnan alldeles strax. Det står att han är trött och det står att lärjungarna är hungriga, och när Jesus stannar kvar utanför staden vid en brunn där och möter denna kvinna, så går de in och köper mat och kommer tillbaka lite senare, och det står det så här. När lärjungarna kommer tillbaka så står det så här i vers 31 i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Under tiden sa lärjungarna till honom: Rabbi, kom och ät. Han svarade: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra: kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Du vet, jag älskar Jesus. Jag är helt totalt helsåld på honom. Dels för att han har förlåtit mig min synd, för att han har gett mitt liv en mening. Men jag gillar också Jesus för att han säger enkla grejer. Jag tycker kyrkan ibland komplicerar grejer, krånglar till grejer. Men jag uppfattar att Jesus, han gör inte det. Ja, det är väl en och annan liknelse kanske som man får fundera 2-3 gånger. Och sen när han förklarar för lärjungarna så blir man ännu snurrigare nästan. Men det är ytterst få gånger. Nu säger han detta väldigt enkla. När de kommer med mat till honom, han är hungrig, han är trött. Och han sitter där och då säger han: kom nu och ät. Och då säger Jesus: du vet, jag har mat att äta som ni inte känner till. Min mat, det är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Han använder alltså en bild som varje människa förstår som någon gång har varit hungrig. Som vet vad det betyder att äta, att dricka. Det mest grundläggande i en människas liv. Då säger Jesus att du vet, det finns någonting i mitt liv som till och med är viktigare än det. Och det är att få göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Därför tror jag att det bästa botemedlet mot meningslöshet, det är att kastas in i det Gud vill med ens liv. Jag tror att det bästa botemedlet mot tristess och ett tråkigt liv, det är bara att bestämma sig för att vara med och göra det Gud har tänkt. Jag är övertygad om att alla andra grejer som vi springer på i livet, du vet, att göra Guds vilja och koppla ihop sitt liv, Gud, med att det är dig jag tjänar med mitt liv, det ger meningsfullhet. Så därför, om du har liksom plockat ner din tro på Jesus till en annan nivå, mer har blivit någon slags snuttefilt som du tar fram liksom och tröstar dig en stund med när du är lite ledsen och deppig och läser psalm 23. Det är jättefint att göra det. Men det finns någonting mer att få tag på, att vandra tillsammans med honom och vara med och låta hans vilja komma ur dina händer, komma ur ditt liv. Jag har ibland tänkt på och funderat mycket på: Gud, varför händer allt detta? Vad är meningen? Vad är meningen med det här? Det händer när jag träffar människor som jag tycker är orättvist behandlade. Det händer när jag reser i Afrika och jag ser alla fattiga människor i världen. Det händer när jag är på Balkan och jag märker att sådana som har grannar under många år, plötsligt en dag så vaknar de upp och börjar skjuta med maskingevär på varandras hus. Men du vet, jag har tänkt i mitt liv, och jag har förstått, va, det är att jag kan lägga min energi på att försöka tänka ut vad är meningen med detta. Men jag kan också välja att istället lägga min energi på att försöka få Guds vilja komma ut ur mina händer. Och inte fundera mig dödstrött på varför och hur. Eftersom jag inser att jag inte kommer få svar på det. Så därför, istället för att förstå hela världen och hela problematiken, så skulle jag uppmuntra dig till att det är roligare, meningsfullare, det är härligare och det är bättre för den här världen att du och jag istället lägger vår energi på att Guds vilja kommer ur våra liv, ur våra händer. Att det märks i våran blick, i sättet vi möter människor. För Gud har en tanke med ditt liv. Gud har en tanke med ditt liv. Och den tanken, den började innan du var född. Men du blir inte riktigt uppkopplad med den förrän du säger ja till Jesus. I Efesierbrevets andra kapitel säger så här om ditt och mitt liv. I Efesierbrevet 2 och vers 10. Vi är hans verk. Vi är skapade genom Kristus Jesus att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är skapade i Kristus Jesus att göra de goda gärningar han i förväg har bestämt oss till. Alla människor som har tagit emot Jesus Kristus är insatta i detta, att han har en plan i Jesus Kristus för ditt liv. Ingen är utanför. Ingen är så usel så att inte detta funkar. Ingen är så värdelös så att detta inte funkar. Ingen har så få gåvor så att detta inte funkar. Utan när du tar emot Jesus så räknar han med dig. Och det är en av de grejerna som händer med den här kvinnan som Jesus möter. Hon är ju på ett sätt helt lost i livet. Hon kommer till Jesus och försöker föra någon slags samtal om historien, om Jakobs brunn och Jakobs Gud och så vidare. Och plötsligt så hamnar inte livet om allt det där runt omkring, utan Jesus säger till henne, vad har du din man? Och hon säger, jag har ingen man. Nej, säger Jesus, du har helt rätt i det, sa han. Fem män har du haft. Och den du har, den är inte din. Hon var helt liksom sexuellt disorienterad. Sökte förmodligen sin bekräftelse i säng efter säng liksom för att hitta den här meningen med livet. Och allt eftersom det var fler och fler män som hade varit hos henne, så blev hon allt mer utstött. Och en dag så får hon gå ensam mitt på dagen till brunnen när ingen annan ville gå dit. Totalt förlorad. Och så står Jesus där. Utan en fördömande blick, utan bara konstatera, ja, du talar ju faktiskt sant. Det är ju på det sättet. Om du visste vem jag var, säger Jesus, så skulle du be mig om det levande vattnet. Och någonstans här så förstår den här kvinnan att någonting nytt börjar i hennes liv. Plötsligt får hon tag på någonting som är det livgivande vattnet. Och i ett enda ögonblick så springer hon in igenom staden och byn. Då är hon inte längre någon folksjuk kvinna som gömmer sig undan och går till brunnen mitt på dagen. Det är inte en som är livrädd att möta de här männens fruar eller någonting. Utan en kvinna som bara drar rätt igenom byn och ropar till folk. Kom ut till brunnen. Se en man som har sagt mig allting. Det kanske är han som är Messias. Hon lever för detta. Du vet, i ett enda ögonblick, så mitt i hennes trasighet och hennes förvirrade liv, så kommer hon in i någonting och tjänar Gud med sin röst, med sitt liv, med sin varelse. Så låt aldrig någon ta ifrån dig detta stora, att du faktiskt är här på jorden med en djup mening. Låt ingen få dig att tro att ditt liv här, det har ingen betydelse. Oavsett om din mamma och din pappa någon gång har sagt att vi hade inte tänkt vi skulle få en dotter nu, vi hade tänkt en son. Eller du har känt liksom och tänkt att du har hört föräldrarna säga att vi skulle inte ha några fler barn, men så hände en olycka och så kom du. Typ så här. Du vet, det är många människor som lever med sådana bilder klistrade på en, att man inte skulle liksom vara här av en eller andra anledningen. Men det Bibeln säger, det är att varje människa som är här med ett högre syfte. Det Bibeln säger, det är att ditt liv, det har med Gud att göra. Ditt liv, det har med Jesus att göra. Ditt liv har ett evigt värde. Och du är här och du bor på en gata och du är på en arbetsplats för att Gud skulle vilja använda dig att fullborda det verk som han har tänkt. I den här staden, i din by, på din gata, på din arbetsplats, var du än är. Och jag tror att det är det som är räddningen idag för Finland, för Sverige, för Europa, för världen. Så är det att vanligt folk som du förstår att du är inte bara insatt i någonting där du firar gudstjänst på söndagen, utan du är insatt i någonting oändligt mycket större, där ditt liv har betydelse för den här världen. Första världskriget så är det något man kallar för undret vid Marne. Tyskarna kommer norrifrån, liksom drar in liksom i sin stora krigsmaskin. Närmar sig Paris och då är det en halvgalen fransk officer där som plötsligt får fnatt och säger att nu kommer de. Liksom. Flanken den är svag, centern håller på att ge efter. Låt oss gå till anfall. Alltså. Han på något vis vänder på allt detta och så börjar han gå till anfall mot tyskarna och slå tillbaka. Och om du går till de här museerna i Paris och tittar om första världskriget så kommer du hitta en massa såna här gamla taxibilar som står där. Vedeldade många av dem liksom utav den här gengasen. Och det visar sig att när han började slå tillbaka så fanns det inga möjlighet att kunna få in försörjning till fronten. Och så börjar man köra med taxibilarna och säger att innan med dygn så var Paris, alla 400 taxibilar, de var involverade i detta. De körde till fronten med förnödenheter, med ammunition. De tog med sig sårade tillbaka från fronten och så körde de i skytteltrafik. Och så säger man att det som fick faktiskt första världskriget att vända, alla som har läst historien vet att det var ett långt skyttegårdskrig. Men det som hände i detta ögonblick, det var att taxichaufförerna började se till att fronten fick det de behövde. Och min enkla tro är att ska det hända någonting i Finland och Sverige och i Europa och i världen, vet du, då är det inte att präster och prällar och predikanter som jag liksom bara blir mer frimodiga och hoppar mer och skriker mer liksom och trycker på mer, utan du vet, då måste taxichaufförerna komma loss och förskollärarna och svetsarna och snickarna. Du vet, det är liksom det här fotfolket som behöver liksom förstå att jag är här med en djup mening i mitt liv. Min röst har betydelse. Min berättelse betyder någonting. Det jag är, det Gud har tänkt, det har en mening för den här tiden. Min mat att äta, det är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Det viktigaste du och jag kan hitta i vårt liv, det är att få tag på det oavsett var vi är i livet. Så är du riktigt bra på att spela fotboll, så se till att Gud får glädje av det. Kan du skriva sånger som ingen annan, så låt det få vara en hyllning till Jesus Kristus. Har du fått gåvan att baka det bästa brödet i din del av staden, så använd den gåvan för att Jesus känd. Är du bra på att räkna pengar, så räkna pengar så att Gud får glädje av det. Är du bra på att tjäna pengar, så tjäna pengar så att Gud får glädje av det. Koppla ihop ditt liv med det Gud har tänkt med ditt liv, så kommer du att finna den djupa meningen med ditt liv. Och om du inte gör det, så tror jag tyvärr att du kommer att bli gammal och fortfarande kommer ropet efter meningsfullhet att finnas på insidan i ditt liv. Jag träffar för många i min egen ålder som har gjort karriär, som har lyckats med allting, som har fått tag på allt det de önskade när de var yngre, som har lyckats på det ena området efter det andra. Och när jag står och berättar mina enkla berättelser som mina möten med människor runt om i världen, så märker jag liksom att det finns ett rop av meningsfullhet i deras liv att få tag på någonting. Så en dag när vi sitter på hemmet i gungstol och väntar på eftermiddagskaffet klockan 15, du vet, så önskar jag att vi allesammans bara kunde vara uppfyllda av detta i vårt liv. Att Gud, vi gjorde vad vi kunde för ditt rike. Gud, vi gjorde inte alltid allting bra, men vi försökte så mycket vi kunde. Så låt ingenting i ditt liv ta detta ifrån dig, vad det än är som har hänt och vad det än som har skett. Jesus säger, du vet, jag har det här på insidan. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Min erfarenhet är att ju mer jag har förstått i mitt liv vad Gud tänker, ju friare har jag blivit i mitt liv. Jag märker att ju mer jag får tag på det Gud vill med mig, ju mindre känslig blir jag för alla människors uppfattningar och åsikter. Paulus går till och med så långt så att han i Galaterbrevets första kapitel: om jag försökte vara människor till lags, då skulle jag inte längre kunna vara Kristi tjänare. Alltså han förstod det, att den kompassen som du och jag har, som på något vis är en enda lång Instagram liksom eufori, där det gäller att lägga upp de fina och de bästa bilderna, där det är någon tävling i att få likes eller kommentarer eller någonting annat. Min fru tycker alltid, håll inte på och predika om sånt du inte begriper, eftersom jag är så usel på sociala medier. Och jag kommer att få mig en riktig avhysning den här kvällen också, men jag tar den chansen. Men du vet, att leva med Gud och att tjäna honom, det är att även kunna släppa fram det som inte är så vackert, det som inte är så fixat, det som inte är så fint, det som inte är så där. Det handlar inte om att söka våra applåder av kompisar och vänner, utan det handlar om att vandra sitt liv och veta: Gud, du tänkte något med mitt liv. Och att göra det du tänkte, det är det som ska vara det viktigaste. Även om jag inte är med i rätt gäng på nyårsafton, även om jag inte har den bilen som jag kanske ville ha, även om inte livet blev exakt så, även om jag har snubblat och vad den är. För det är också det som händer med den här kvinnan. När Jesus möter den här kvinnan i Samarien, så är det på ett ställe. Och en del av er som sitter här, ni känner Israel, och det finns en plats på Västbanken som heter Nablus. Det här ligger precis intill. Och det här är den platsen som kallas för Shikem i Gamla testamentet, där Josua stod en gång och utmanade allt folket för att välja åt sig den Gud som de ville tjäna. När kvinnan står där vid Jakobs brunn, så har hon två berg. Hon har ett berg där uppe i norr, Ebal. Sen har hon ett berg, Gerishim, som är där. Och de här två bergen, de var kända för att på Ebal, där var man med och uttalade förbannelsen. På berget Gerishim, där uttalade man välsignelsen. Och i den här grunden, i den här grytan mellan förbannelse och välsignelse, så står de och möts i det här samtalet. Och jag tänker att det är precis där människor är idag, och det är också där du och jag är idag. När vi vandrar genom vårt liv, så vet vi så lite om vad som väntar oss. Jag tänkte innan, när vi såg de här bönämnena, all nöd, allt lidande, någon som lider av sjukdom, någon som har något barn som håller på att gå vilse, någon som känner någon långt bort i Ecuador som behöver hjälp. Så lever vi vårt liv i den här spänningen mellan välsignelse i vårt liv och det som vi tycker är en förbannelse, det som är svårt. Men mitt i de här ögonblicken, mitt i den här platsen, så finns det ändå en tid, en möjlighet att tjäna Gud och göra Guds vilja med sitt liv. Och jag tänkte när jag läste bönämnena innan, att även om man ligger i en sjukbädd, så kan man få göra Guds vilja. Även om man är slagen till backen, så kan man få göra Guds vilja. Även om man söker efter ett jobb och man undrar hur ska det gå med mig, så kan man mitt i det bestämma sig för: Gud, din vilja ska få ske i mitt liv, vem du är, när, var du än är. Vi känner så lite om vart vi är på väg. Vi känner så lite hur vår morgondag ser ut. Men vi kan bestämma oss för att oavsett vad som händer, oavsett hur min morgondag ser ut, oavsett vad som gömmer sig där, Gud, så ska jag låta din vilja vara det som är det viktiga i mitt liv och fullborda det du har tänkt med mitt liv. Utan det tror jag att vi blir gamla med samma rop efter meningsfullhet i vårt liv. Med det kan vi bli mer än 70 år och konstatera att jag är den mest privilegierade personen på den här jorden. Även att livet har varit svårt och besvärligt och kantat av många svåra grejer. Jag skulle till och med vilja gå så långt och säga till dig, du som tycker att du har snubblat i livet och tänker att du har gjort bort dig så mycket och du är så kantstött, så du har nästan förlorat tron på att Gud kan använda dig i ditt liv. Där du tänker att dina försök som du har försökt göra att tjäna Gud, det är som att hålla sand i handen. Det har liksom bara runnit ut mellan fingrarna och det har inte blivit någonting. Det är en sån fantastisk berättelse om Mose. Mose, när han var ung, då står att han var kraftfull. Det står att han liksom var uppfödd liksom i faraos, med faraos dotter. Och han var vis, och han var klok, och han var stark, och han hade inflytande. Och då säger Stefanus, när han predikade i Apostlagärningarna 7, då säger han att han trodde verkligen att han skulle vara med och befria sina bröder, israeliterna, ur slaveriet. Han var övertygad om det. Och så går han liksom till angrepp mot en av fångväktarna. Och så slår han ihjäl en egyptier. Och han tvingas att fly för att ingen fattar att han skulle hjälpa dem. Inte ens hans bröder, judarna, trodde att han skulle kunna hjälpa dem. Och så flyr han. Hamnar ute i ingenting. Går där, vet du, med stekande sol. Och vaktar får. Och inte bara det, det är dessutom hans svärfars får han får ta hand om. Och han lever där i det här livet. Och en dag så ser han en brinnande buske som brinner. Och i den här busken så uppenbarar sig Gud för Mose och säger till Mose: Mose, ta av skorna där du är. Den här platsen, den är helig. Och så börjar Gud tala till Mose. Då säger Gud: Mose, mitt folk i Egypten, deras rop på hjälp har nått mina öron. Så därför, Mose, gå nu och sätt mitt folk fri. Mose, som hade varit så stark när han var ung, som trodde så mycket på sin vision, som var övertygad om att han var the man att rädda folket. Han hade blivit en bruten man, och du läser i andra Mosebok precis i början där hur han får en son som han kallar liksom, han som får namnet om att jag bor i ett land som inte är mitt eget. Alltså, han är så förknippad med att han är vilse i sitt liv. I detta ögonblick så brinner en buske. I detta ögonblick i hans liv så talar Gud till honom. Och Gud säger: jag har hört deras nöd, jag har hört deras rop, Mose. Så därför, Mose, så ber jag dig, gå nu och befria folket. Du vet, nu kan inte Mose längre tro på att han är rätt person. Han har flytt. Han är ingen. Han har förlorat tron på sig själv. Gud försöker övertala honom gång efter gång efter gång. Och Mose säger: förlåt mig, Gud, men sänd någon annan. Gud, skickar någon annan, jag kan inte tala. Gud, de kommer aldrig att tro på mig. Han har ingenting kvar av sin eget självförtroende längre som han hade en gång. Men precis i det ögonblicket så är det Gud som använder honom som starkast. Kära vän, det kan till och med vara så att ditt snubblande och ditt vacklande igenom livet till och med är en förutsättning för att Gud ska kunna använda dig till det han har tänkt med ditt liv. Så låt ingenting av det som är bakom dig, låt ingenting av det begränsa dig i dina tankar om vad Gud kan använda ditt liv till. Det är därför Paulus säger att det är i svagheten som jag är så starkast. Det är ungefär som att din egen och min präktighet, när vi tycker att vi är de goda kristna och förmår och kan detta, så är det som att ju större vi blir i oss själva, ju mer skymmer vi bara ljuset ifrån korset, ifrån Jesus Kristus. Och det är nästan som att sprickorna i vårt liv är den plats där strålglansen ifrån himmelen kommer oss till mötes och möter människor med Jesu egen härlighet. Så räkna aldrig bort dig. Räkna inte ut dig. Tänk inte att dina gåvor är för små. Tänk aldrig att du har misslyckats för mycket. Tänk aldrig tanken att du är diskvalificerad. Tänk aldrig tanken att du är satt på avbytarbänken. Tänk aldrig tanken att du är här av ett misstag. Tänk aldrig den tanken, utan bara låt det uppfyllas att jag är här, Gud. Jag är född liksom med din medvetenhet, Jesus Kristus. Du har gett mig ett uppdrag här på jorden att vara med och tjäna dig med hela mitt liv. Ingen gåva är så usel, så dålig, att Gud inte kan använda den i ditt liv. En kille som heter Svante kom till vår kyrka en gång för många år sedan. Och när människor kommer och lämnar sitt liv åt Jesus i vår kyrka, så försökte jag alltid ta ett samtal med dem. Koppla ihop dem med någonting i kyrkan utav verksamhet eller annat. För jag tänker att om de bara får lite vänner och hamnar in i ett sammanhang här, då kommer de liksom att bli ihopkopplade med någonting som gör livet lättare för dem. Så jag satt ner med Svante och frågade vad han kunde för någonting. Och då berättade Svante att han var en stuntman. Då berättade han att han kunde hoppa med en motorcykel över 6 stycken bilar. Han berättade om att han kunde falla ifrån 10 meter utan att slå sig. Han berättade om hur man kunde smörja in sig med någonting liksom så att han kunde springa brinnande igenom staden. Han berättade om hur man svetsar liksom ett 2-tumsrör i fotstolpen på en bil, lägger in sprängladdning och får den att kulta när som helst. Han berättade om hur han kunde köra på 2 hjul genom kurvor. Och jag tänkte på våra värdlag, jag tänkte på våra köksgrupper och jag tänkte på våra kollektörer och jag tänkte på våra sånggrupper, och jag kunde inte riktigt hitta den bästa platsen för Svante där han kunde tjäna Herren. Så jag önskar dem Guds rika välsignelse. Lite senare så hade våra ungdomar ett stort evenemang mitt i Jönköping i centrum. Där de hade en innovationssatsning, byggt upp en sån här jättestor scen med jättemycket högtalare, jättemycket lampor. Ungefär som ungdomar gör det, jättedyrt och komplicerat, vet du. Och där bak så är det en ljudpulpet som är uppbyggd ungefär 6-7 meter upp i luften, för det var tusentals med människor där mitt i stan. Och plötsligt så är det något drama som händer där liksom. Jag fattar inte det riktigt, men det kommer upp en med en knallpulverpistol upp på scenen och sådana dialog där. Och plötsligt så faller strålkastaren i kvällsljuset där på uppe på taket på där de har mixerbordet ungefär 8-10 meter upp. Och då står det någon som är utklädd i en apa och dömmer sig och jönsar sig där uppe. Och så är det någon dialog som håller på. Och plötsligt, vet du, så ser jag han ta upp knallpulverpistolen och skjuter på den där låtsasapan där uppe som står där. Och så trillar den här apan rätt ner, vet du, 8-10 meter rätt ner på ett gäng kartonger som stod där mitt bland folket. Och folket skrek av rädsla och förtjusning. Men när jag ser Svante falla 10 meter för att evangelisera i centrum av Jönköping, det är då jag inser att ingen gåva är så usel, så udda, utan att Gud kan använda det du och jag fått i vårt liv om vi ställer det till hans förfogande. Min mat, det är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Den fullständiga tillfredsställelsen i Jesu liv, det var inte att bli applåderad av människor. Det var inte att försöka anpassa sig till döds. Utan det hade bara ett syfte. Gud, jag vill tjäna dig med mitt liv och jag vill fullborda det du tänkte med mitt liv. Och du vet, det är det stora exemplet för dig och mig. Och förlorar vi det, tappar vi bort det, så kommer vi att tappa bort själva nerven i ditt och mitt liv. Där Gud vill använda dig, använda din röst, använda ditt liv. Använda allt det Gud har gett dig. Alla dina gåvor. Han vill använda din sommarstuga. Han vill använda din värme. Han vill använda allt det du har. Alla förmågor, alla möjligheter, allt det Gud har gett dig vill han använda för att förhärliga sitt namn. Så tjäna Herren. Jesus säger den som förlorar sitt liv ska vinna det. Jesus säger att den som först söker Guds rike ska få det andra också. Det är någon himmels logik i detta. Att tjäna Gud är inte alltid det enklaste, men det är alltid det bästa. Att tjäna Gud är inte allt det som kostar minst, men det är det som kommer att ge mest. Att tjäna Gud med sitt liv, att ge allting för honom, är det som betyder någonting om en människa vill leva fylld av meningsfullhet, kraft och glädje och liv. Är ni med på vad jag försöker säga, eller ska jag hålla på en stund till? Vi är överens. Tjäna Gud med ditt liv. Ägna din kraft åt att fullgöra det som han vill med ditt liv. Låt inte det skymmas av någonting. Utan tjäna honom frimodigt och troget. Vem du än är, var du än kommer ifrån.